Ska vi slå upp Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 12. Jag har ju predikat om utifrån Uppenbarelseboken kapitel 2 ett par gånger. Och det är ju 7 stycken församlingar som Jesus riktar sig till i dagens Turkiet, där de flesta. Och en av dem heter Pergamus, den stad. Och vi ska läsa vad Jesus instruerar dem. Och det är så att om man, för att förstå Bibelns budskap, så behöver man ju först förstå vad är det Jesus säger till dem i Pergamus. Vad är hans budskap till dem? Vad betyder det i deras sammanhang? Och sen kan man försöka förstå hur applicerar vi det idag. Men om man inte förstår vad det betyder för dem, så är det väldigt svårt att förstå vad det betyder för oss. Är ni med? Och det är det jag försöker göra när jag går igenom bibeltexter på det här sättet. Så vi läser från vers 12. Skriv till församlingens ängel i Pergamus. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Biljams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudar offer och bedrev otukt. Så har du också sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Omvänd dig därför. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det är en speciell text liksom. Och så tänker man, aha, okej, och hur hänger det ihop med mig, liksom, min vardag? Men vi får se om vi kanske kommer in på det. Och som jag har undervisat om förut, så har ju alla de här breven, de här 7 små breven till församlingarna, har samma struktur. De börjar med en adressering, en presentation av Jesus, ett beröm, en kritik, en varning, en befallning, en uppmaning och till sist ett löfte. Och det ska jag nu gå igenom väldigt pedagogiskt och enkelt. Här ser ni dem på engelska också. Så vi börjar med första här. Pergamus, den här staden alltså, det var en av de viktigaste städerna i det som idag är Turkiet. Och det här var den romerska kejsardyrkans officiella centrum. Här dyrkade man alltså den kejsaren i Rom som en gud. Det fanns flera tempel åt olika romerska kejsare. Pergamus var även känd för ett stort bibliotek. De hade 200 000 böcker. Är det någon som vet hur många böcker Timrå bibliotek har? Inte 200 000 kanske, men jag vet inte. Det var ett stort bibliotek på den tiden, det kan man ju konstatera. De var också kända för att de uppfann pergament. När egyptierna slutade exportera papyrus. Lite kuriosa sådär. Pergamus betyder fästning. Ordagrant. Och när man läser på lite om den här staden, så förstår man att det var ett starkt fäste för hedendomen. För inte bara att de hade den här kejsardyrkan. De hade också tillbad ett antal gudar. Athena, guden Zeus, den grekiska guden. Men framförallt så tillbad de guden Asklepios. Och det är lite speciellt, och det hör ihop lite med texten här också, att han var läkekonstens gud. Har ni hört talas om Asklepios? Har ni hört talas om Asklepios-staven? Jag tror att ni kommer känna igen den när ni ser den. Känner ni igen den? Det är en symbol som används än idag. läkekonstens symbol. Det är alltså en orm som ringlar sig upp för en stav. Det är alltså den här gudens symbol. Han hade ett speciellt tempel i Pergamus, den här staden. Dit sjuka kunde gå. Och så kunde man gå in i det här templet och övernatta på golvet. Och där ringlade det sig ormar. Och när en orm då ringlade sig förbi dig och rörde vid dig, så ansågs det att man hade blivit berörd av guden Asklepios och skulle då bli helad. Så det är den här symbolen för apoteket kommer ifrån. Det känns ju lite konstigt när man förstår det, men nåja. Sen säger Jesus här när han då kommer till sin presentation av sig själv. Han säger, så säger han som har det skarpa, tvegade svärdet. Varför presenterar sig Jesus så till just Pergamos, kan man undra. Därför att varje gång Jesus säger en sån här sak så ska vi förstå att det finns en bakgrund till det. Som vi då kan dra en lärdom av. Det är det som är tanken då. Och det är så här att guvernören i Pergamos, han ägde det som kallas för svärdets makt. Och det innebar att han fick bestämma själv ifall någon skulle få dödsstraff eller inte. Och det var väldigt speciellt då tydligen i Romarriket att en guvernör hade den rätten. Om vi jämför med Jerusalem, när det judiska ledarskapet ville döda Jesus, då fick de ju inte. De var tvungna att gå till Rom, Pontius Pilatus, för att begära tillstånd. I Pergamos så ägde han, alltså guvernören, rätten att själv döma dödsstraff. Så han hade makt över liv och död. Och det visste ju de i Pergamos. Så när Jesus säger att han har det skarpa, tvegade svärdet, vad tänker de i Pergamos då? De kopplar ju direkt till guvernören. Han som bestämmer över liv och död i vår stad. Och förstår att, okej, det är Jesus som har makten över det eviga livet och döden. Vi behöver inte vara rädda för guvernören i Pergamos och hans makt. Därför det finns någon som har den slutgiltiga makten. Det hör liksom de i Pergamos. Sen kan vi också läsa i kapitlet före att det här skarpast tvegade svärdet som Jesus har utgår från hans mun. Han har det inte i handen utan det är från hans mun. Vad drar man för koppling av det? Det är Guds ord, ja. Det är det som är det skarpa tvegade svärdet som Jesus har. Och som ger makt över liv och död. Bibeln. Det är det som på något sätt är, som dömer mellan evigt liv och evig död. Hur ska man förstå det? Jo, jag tänker att det har att göra med att det är Bibelns uppenbarelse av Gud som ger oss kunskapen om Jesus. Det är i Bibeln vi kan läsa om det eviga livet. Det är via den Jesus som uppenbaras i Bibeln som vi finner frälsning. Det är inte i någon hittepåbok som någon har skrivit om Jesus. Det är liksom inte bara att vem som helst kan stå och säga vad som helst om Jesus och sen så är det som leder till evigt liv. Utan det är så som det uppenbaras i Bibeln. Som det är det som gäller. Sen säger Jesus, jag vet var du bor. Där Satan har sin tron. Och det är en här konstig, va? Liksom. Men, återigen. Om vi förstår Pergamos situation. Då förstår vi vad Jesus menade. Och i Pergamos så fanns det alltså ett enormt altare som såg ut som en tron. Det var alltså ett altare åt guden Zeus. Enormt. Och jag tror att det är det som Jesus pratar om när han säger Satans tron. Allt det här med avgudadyrkan, det är liksom från Satan. Alla de här gudarna som fanns i Pergamos, det är Satan som har gett er dem. Den här tronen, det är inte Zeus tron. Det är Satans tron liksom. Alla de här avgudarna, det är inte några riktiga gudar utan det är djävulen som har lurat Pergamosborna. Och inte nog med att den här tronen, utan även, alltså, en gammal symbol för djävulen är ju ormen. Och ni kommer ihåg vad jag nämnde om Asklepios. Hans symbol var en orm, liksom. Vi ser de här kopplingarna, att alla de här avgudarna som finns i Pergamus kom från Satan. Vill ni se en bild på tronen? Den, tyskarna plockade ner den sten för sten och satte ihop den igen. I Berlin, av alla ställen. Det var rejäl, alltså. Riktigt stor altare åt Zeus. Och det ser ut som en tron. Kallades för tron också. Någon som har varit i Berlin och sett den? Nej. Vi går vidare. Nu kommer vi till Jesus beröm. Det tycker vi om att höra när, och ta till oss, liksom, det budskapet, eller hur? Jesus säger så här: och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Vi har alltså en stad som är helt smockfull av avgudadyrkan. Mängder med gudar, vi har troner, vi har tempel, vi har allt möjligt. Så tillvida att Jesus till och med säger att det är liksom Satan bor där. Så mycket avgudadyrkan är i den här staden. Skulle det vara ett ställe du känner att du som kristen vill bo i? Nej. Det känns bara, nej, det måste vara den värsta platsen på jorden för en kristen. Att vara, bo mitt i detta, då alla är emot dig. Vet ni vad Antipas, det namnet, betyder? Det betyder emot alla. Jag tror inte det är en slump. Han och de andra kristna också, de hade alla emot sig. Och ändå var de trogna Jesus. Och det får de beröm för. Och den här stackars Antipas som fick bli någon slags, som fick lida också döden för det. Jag tror att han blir någon slags symbol för hela den kristna gemenskapen i Pergamos. Han hade alla emot sig och blev till och med mördad. Vad kan man lära sig av det? Jo, att hur mörkt det än är, liksom, fortsätt vara trogen mot Jesus. Bli inte, som man kallar det, akklimatiserad för mycket i det samhälle du bor. Även om alla tycker att du gör fel som försöker leva kristet eller sådär, så stå emot, liksom. Det är det som Antipas symboliserar. Stå emot det där trycket. Även om du har till och med alla emot dig. Och det tror jag är ett budskap som många unga kan känna igen sig när man går i skolan. När man har, är ensam i klassen att vara kristen, till exempel. Eller ensam på en arbetsplats och är kristen. Det har ju alla emot dig i vissa fall. Och det är inte lätt. Men Jesus gav beröm till dem som stod emot. Visste ni att, eller frågetecken, vet ni vad ordet vittne, vilket det grekiska ordet är? Det som vi översätter, det kanske står här. Ja, okej då. Det står ju på skärmen. Det när vi skriver ordet vittne på svenska, då står det på grekiska martyr. Och innan folk började dö för sin tro, så tänkte man inte om det ordet att det betydde det vi tänker idag. Alltså att man dör för sin tro. Utan det betydde vittne. Så i den här texten, när Jesus säger det här, då är det inte egentligen att det betyder att han dog för sin tro. Utan det betyder att han var ett troget vittne för Jesus. Sen har vi efteråt börjat använda det som att man dör för sin tro. Så i ordets rätta bemärkelse så kan vi alla vara martyrer. När vi är vittnen för Jesus, när vi står upp för vår tro, när vi har alla emot oss men ändå är trogna Jesus, då är vi martyrer. I ordets rätta bemärkelse. Jag har faktiskt en nepalesisk vän. Jag har nämnt om honom förut. Han blev en levande martyr när jag var nere 2011 i Nepal. Det är alltså olagligt att konvertera i Nepal. Och det är ännu olagligare att predika om Jesus för folk så att de konverterar. Då kan du få flera år i fängelse för det. Men så han hade gjort det på 80-90-talet tror jag. 90-talet kanske. Då hade han predikat öppet och blivit gripen för det. Men han flydde till England vid det tillfället. Och när han kom tillbaka så var det ingen som gjorde något åt det. Nu vet landet var ju, hade inbördeskrig och man hade väl inte tid för att bråka med alla dem. Och sen nu idag så är det ju, finns det upp till 1 miljon då, nästan en del säger att det finns 2 miljoner kristna i landet. Och ska de börja göra verklighet av den lagen, då får de ju fängsla nästan 2 miljoner människor. Det går ju inte. Så liksom de, även om det är olagligt rent formellt, så är det ingen som gör något. Men då blev han, medan jag var där, så blev han alltså tagen av polisen under olika omständigheter på grund av detta. Eller på grund av en annan sak. Men när de då såg han i registret, så såg de att du har ju fortfarande den här, det här brottet kvar i ditt register. Du har fortfarande inte lagförts för det. Och då säger de, du ska sitta i fängelse för det här. Jag tror att han fick 6 månader eller 1 år i han skulle sitta i fängelse. Och han har väldigt dålig hälsa. Han måste promenera 2 timmar varje dag för att han har sjukdom. Och han visste det. Kommer jag in i fängelse i Nepal, då överlever inte jag. Jag menar, till mat så får du ett par vedklossar. Här, laga det själv liksom. Sitt i den här lilla hålan liksom och sköt det själv. I ett halvår. Det finns ju inte en möjlighet att han skulle överleva det. Och det visste han. Så han hade chansen där. Jag träffade honom då och jag pratade med honom om det här. Han sa att jag kan fly nu till England eller något annat land. Men jag väljer att gå in i fängelset. För jag tänker stå upp för min tro. Och de ska inte få vinna den här kampen mot mig. Men så, men hur kommer det då bli med din hälsa? Ja, det får gå som det går. Jag gör det här för Jesus, typ så. Och han packade sin väska, åkte till polisstationen. Och som av en händelse så kommer en av hans vänner med ett dokument från, ja, vi bad ju som tokiga liksom för han. Och som av en händelse kommer det här dokumentet fram där under 90-talet kungen som fanns då i Nepal gav amnesti åt alla religionsfångar. Och han visar upp det för polisen och de släpper honom. Då släpper honom. Han får komma tillbaka. Och när jag träffade honom igen så bara wow liksom. Alltså i mina ögon blev han en hjälte. En levande martyr. Verkligen. Än idag så tänker jag på det ofta liksom. Alltså att han vågade ta det steget in i fängelset. Han visste ju inte att han skulle bli fri. Då är man ett troget vittne som Jesus pratar om. Så vi går till nästa. Nu går vi till kritiken som de får. Här känner vi inte alls igen oss, eller hur? Det här händer bara på andra ställen. Det är bra det. Det står så här. Men något har jag emot dig. Att du har några där som håller sig till Biljams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn. Så att de åt kött och från avgudaoffer och bedrev otukt. Först vill jag nämna det att den här församlingen gjorde, alltså det var en fantastisk församling i den här miljön. De stod upp för sin tro på Jesus, de var modiga, de får jättefina fint beröm av Jesus liksom. Så att, men ändå hade de problem i församlingen. Och bara av det faktumet kan vi lära oss någonting. Därför att jag kommer ihåg, jag var medlem i Stockholm Karisma Center när jag var 18, 19, 20 år någonstans, bodde i Stockholm. Och på ytan, det var en fantastisk församling. Och även på många sätt. Alltså, det blev folk frälsta varenda söndag. Det var ett härligt go i församlingen. Det var mycket folk, det var härligt liksom. Man kände att det här, det är gott att vara här. Jag jobbade på ett härberge som de drev. Det var liksom, de gjorde socialt arbete. Vi var ute och evangeliserade på Plattan i Stockholm. Och det var härligt liksom. Det fanns mycket bra. Men så uppdagades det sen då så småningom att församlingens ekonomi bedrevs helt vansinnigt. Och de hade enorma skulder så att hela församlingen gick i konkurs och upplöstes. Det är helt bisarrt egentligen det som hände. Men min poäng är att när man först tittade på församlingen så kunde det se jättebra ut. Men man får inte glömma att tänka på att det kan finnas saker i församlingen som inte alls är bra. Man måste våga vara öppen för att en församling har många olika delar och består av olika aspekter. Liksom. Bara för att en sak är fantastiskt bra så betyder inte det att allt är fantastiskt bra. Bara för att man ser upp till en viss pastor i en församling som är säkert fantastisk så betyder det inte att hela församlingen är perfekt. Man måste våga vara öppen för att det finns saker i alla församlingar som man behöver jobba med. Och då får den här församlingen kritik då. De får jättemycket beröm, men också kritik. Och det som är kritiken då, om vi kommer till det nu. Biljams lära. Det är en kombination av två synder. Avgudadyrkan och sexuell omoral. Och det här blir så konstigt för mig därför att Jesus har ju precis berömt dem för att de har stått upp för sin tro. Men tydligen, mitt i församlingen, den här starka, modiga församlingen, så fanns det också kristna som ägnade sig åt avgudadyrkan och sexuell omoral. Mitt, alltså blandat med de andra. Förstår ni? Vad konstigt, va? Och det är egentligen deras största problem. De som var trogna Jesus kompromissade med sin tro. Eller med gemenskapen. Församlingen i Pergamus går till historien som den kompromissande församlingen. Det var deras stora problem. De tillät avgudadyrkan mitt i församlingen. Och det är någonting man kan fundera på som kristen. Visst, man vill vara välkomnande. Man vill vara öppen för alla människor att få komma till församlingen. Men man måste också våga tänka i de här banorna. Hur mycket kan vi vara välkomnande? Hur mycket kan vi tillåta i församlingens mitt av uppenbar synd? Det måste man våga tänka den tanken. Man kan inte kompromissa hur mycket som helst. Och det är något som Jesus riktar kritik emot. Liksom. Det finns mitt ibland er sådana som ägnar sig åt detta. Och då kan det ju röra sig om andra synder såklart. Det kan vara vad som helst. Det behöver inte vara just de här två. Men bara det faktumet att man börjar kompromissa. Det är en utmaning för varje församling. Och man möter olika sorters synder såklart. Men ni förstår min poäng. Nu kommer vi till varningen. Det här gäller ju också såklart någon annan församling som ligger långt bort. Det är inte oss då såklart. Det här är ju svårt att känna igen oss i också. Eller? Omvänd dig därför, säger Jesus. Ofta tänker vi att ordet omvänd, det är något vi säger till alla andra att göra. Det är något vi säger till dem som eventuellt vill bli kristna. Ja, jo, men du får jättegärna bli frälst, men du måste omvända dig först. Men här säger Jesus det till församlingen. Till dem som är kristna. Omvänd dig. Det kan alltså vara ett budskap också till kristna idag. Och jag skulle vilja säga så här. Att det som Satan försökte med, tror jag. Det är att han försökte få församlingen på knä genom förföljelse. Vi hörde ju om Antipas som mördades. Men tydligen lyckades inte Satan med det. De många i församlingen fortsatte vara trogna mot Jesus. Så då använde han en annan strategi. Istället för att komma utifrån och attackera, så attackerar han inifrån. Jag tror att det är det som vi ser här. Han lyckades inte få dem på fall genom mord och förföljelse. Så han försöker genom att få församlingen att tolerera och acceptera synd. Och det är en varningsklocka, tror jag, för många kristna församlingar i Sverige. Att se upp för den sortens attack från djävulen. När den kommer inifrån. När man börjar bli för tolerant mot allt. När man accepterar uppenbar synd. Nu pratar jag inte om folk som bara går till kyrkan och kommer och går liksom, utan nu tror jag det handlar om ledarskap och sådana saker i den här församlingen. Och där tror jag att man måste våga vara, ta den liksom diskussionen då. Sen säger Jesus något som också är svårt att förstå. Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Och det bibelordet hade man inte predikat över om man inte hade känt sig tvungen. Liksom, utan det är något som är knepigt. Liksom, att Jesus faktiskt kan bli riktigt arg. Men det står ju så. Och för mig, alltså min mun svär, han ska strida med Guds ord, med Bibeln. Avslöja vår synd med Bibeln. Och för många så kan ju det, ja, alltså jag bryr mig väl inte om det. Men för en kristen som är ett troget vittne så är det där faktiskt väldigt starkt. Att Jesus ska komma uppenbara för mig eller för någon jag känner att om synd. Så att många av oss känner igen oss i det, att det är något som man faktiskt, alltså, det är starkt på något sätt. Om man lever med Bibeln, så tror jag att man kan väl ta till sig det där på ett sätt som är svårt att förstå. Att bli överbevisad om att man lever fel enligt Bibeln. För en person som kanske inte lever med Bibeln så blir det där en varning som man inte förstår, men om man gett sitt liv för att leva för Jesus och Bibeln är en del av ens liv, så är det en stark sak att Jesus ska komma och emot oss med Guds ord. Och därför hoppas jag att vi alla, om man känner igen sig i det här, att man faktiskt gör som Jesus säger, att man omvänder sig. Börjar komma till slutet här av texten. Och där står det så här: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Men där vill jag bara säga liksom att budskapet gäller först och främst Pergamus, den här församlingen där, men också alla andra församlingar. Alla kan ta till sig det här budskapet. Så går vi till sista texten. Ett löfte. Jesus avslutar på ett väldigt fint sätt. Lite konstigt sätt. Pratar om vita stenar och grejer. Jag förstår inte vad han menar. Men han säger så här: åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det som, om vi går, ja, det här med det dolda mannat, det tror jag är Guds ord. Därför att, bara lite kortfattat, så avgudadyrkan på den tiden handlar mycket om de offrade kött till avgudarna och sen åt man där då. Förmodligen funderar de mycket på det här, hur de ska hantera det i den här staden. Och då tror jag att Jesus säger helt enkelt, gör du bara det som är rätt så kommer du, alltså mat behöver du aldrig bry dig om, bekymra dig om. Det kommer jag lösa åt dig, bara du gör det som är rätt. Men sen kommer vi till den här vita stenen. Vad handlar det om? Och nu kanske ni har sett på skärmen här. En vit sten på Bibelns tid kunde symbolisera några olika saker. Bland annat att man var inbjuden till en fest. ett tecken på vänskap eller bevis på att man blir frikänd i rätten. Och alla de här tre känner vi ju att det låter som något som Jesus skulle kunna ge oss. En inbjudan till den himmelska festen. Ja tack, det vill jag ha. En inbjudan till vänskap med Jesus. Ja tack, jag tar emot den här vita stenen. Du har blivit frikänd från dina synder. Ja tack, jag tar emot den här vita stenen. Liksom. Jesus kommer med den där symbolen. De i Pergamus, de visste vad den där vita stenen betydde. Så de förstod vad Jesus menade. Så att oavsett vilken av de här tre symboliska innebörderna så är de ju bibliska och passar väldigt bra in i sammanhanget. Sen säger Jesus också att ska få ett nytt namn. Det symboliserar nästan alltid i Bibeln en omstart. Du vet Simon Petrus, han fick ett nytt namn, Petrus. Jakob fick det nya namnet Israel. Abraham fick det nya namnet Abraham. Du går in i någonting nytt som Gud har välsignat och öppnat din dörr för. Då får du också ett nytt namn. Det kan man få av Jesus. Nu, det sista, avslutningsvis. Det står ju att på den här vita stenen ska det här nya namnet stå. Det finns en koppling till Gamla testamentet. Är det någon som vet vilken koppling det finns? Jag visste inte det innan jag studerade den här texten kan jag säga. En sten med ett namn på. Känner någon till det? Men lite klurig. Känner ni igen det här? Den här bilden. Det här är en bild på Gamla testamentets präster. De hade den här speciella klädseln. Och på sitt bröst hade de en bröstplatta med 12 stycken stenar. Det kan man läsa om i Moseböckerna. Och på varje sten var ett namn inskrivet. Så det är den kopplingen Jesus gör när han nämner det här för dem. Ni ska få ett nytt namn med ett namn inskrivet. Och min tolkning är att det Jesus säger till dem här, det är att ni är mina präster när ni tar emot den här stenen. Ni är mina präster idag. Det är ni som har i uppdrag att förkunna ordet, att berätta om tron, att berätta för folk att det finns förlåtelse. Det är ni som har den här uppgiften nu i världen. Ni är mina präster, säger Jesus till församlingen i Pergamus. Ta emot den här stenen, för ni är mina präster. Känner ni er som präster i Guds rike? Kanske man inte gör, jag vet inte, men vi är det. Och Gud har kallat oss till det. Att stå mellan Gud och folket och förkunna Guds ord till alla som behöver höra. Att predika evangeliet för alla. Det är det uppdrag vi har fått. Vi är präster i Guds rike.